Välkommen till Bauernpodden. Det här är Ines Abrahamsson och
Kerstin Sofia Andersson.
Förra gången så pratade vi om obalansen mellan vem som gör vad. En del tycker att de måste göra allting, medan någon annan säger att det spelar ingen roll om jag gör det här. Det är ändå inte bra nog. Det vi kallar för över- och underfungerande. Idag ska vi prata om känslan av att man inte har en naturlig plats i sitt eget familjesystem. Vilket också förstås färgar av sig i andra sammanhang. Det här är en fråga som ofta kom.
Jo, just det. Det är det. Och jag tänker att det är kanske en naturlig fortsättning på det vi pratade om i förra avsnittet. Just det här med det underfungerande. Där man blir passiv och man tar inte sin plats helt enkelt. Men vem är det som upplever det här? Jag tycker jag har sett ett mönster och det bekräftas ju också i teorin, i skrivningen av teorin här. Att oftast kan man se att den som inte får ett emotionellt utrymme och framförallt en emotionell kontakt från föräldrarna till barnet, så är det ju en viss position eller att det händer någonting omkring den här personen i tidigt i livet faktiskt.
Kan du beskriva mer konkret?
Vi kan ju säga till exempel att, jag har ju varit inne på det tidigare också, men just det här att det kommer fler av samma kön till exempel. Och det gäller oavsett om det är pojke eller flicka, men i mitt fall var det ju att jag var tredje av samma kön. Och i det emotionella systemet på min pappas sida var det ju så otroligt att man väntade verkligen på en son. Det var fokus ända från första början, första barnet som föddes. Och så det var ointressant. Det kan ju vara så många skäl bakom att man inte har en plats. Man ges ingen plats. Men i det här fallet var det att väntan på sonen var så stor så att det blev något slags tomrum. Och jag måste säga även mamma var ju, färgades ju av det. För när då väl sonen kommer 2 år efter det jag är född, så får hon ju plötsligt en helt annan status i familjen. Så det är ju verkligen en del i ett emotionellt system. Hur det här nyfödda barnet får emotionellt utrymme och näring framför allt. Att barnet blir sett helt enkelt. Mm. Så att det är ju samma som vi alltid har pratat om och är inne på. Det här, vad händer i systemet vid födelsen? Och det kan ju vara, som jag sa, både vad det är för syskonpositioner, vad det är för syskon före och efter, men det kan ju också vara att det blir sjukdom hos föräldrarna. De orkar helt enkelt inte hålla reda på det här nyfödda barnet och ge det en naturlig plats. Och syskonen tar det inte heller då som naturligt, utan det blir bortglömt helt enkelt. Och så kan det ju å andra sidan vara det att barnet här flyr själv undan och ser inte att det är jag som distanserar mig från familjen. För jag orkar inte vara i det här. Fokus blir för, projiceringarna blir för starka på ett barn. Och då är det ju också en del, kan det ju också vara en del i det här att man flyr undan. Men ser inte att det är jag själv som skapar det här. Att jag inte har någon plats.
Att det är en ömsesidighet mellan att man inte får plats och sen också kliva undan. Att det finns ett samspel i det. Men när du berättar det här så tänker jag också på, hur många gånger har man inte hört att pappa ville egentligen ha en pojke eller flicka och då blev jag det. Alltså att man kliv in i en roll som önskas. Det är ju också ganska vanligt att man, om man har väntat väldigt mycket på, du skulle ju kunna ha blivit verkligen en pojkflicka, Kerstin, om inte din bror har kommit.
Jo, och det tror jag är inte alls ovanligt. Om det inte hade kommit en sån alldeles så nära, 2 år. Det blev ju så. Han föddes ju 2 år efter mig. Så att mellanbarnet är ju verkligen präglat av detta. Att man är mitt i. Och, ja, det blir inte över så mycket till mellanbarnet.
För min del så kan jag ju tänka mig att jag blev sedd eftersom jag var just flicka och kom efter 2 pojkar. Och dessutom var jag pappas första flicka. Och han hade ju sin relation också med sin lilla syster som dog när hon var 4. Så att jag fick en speciell position. Men jag tänker på det här, nu har vi pratat om familjen, hur det ser ut i familjen. Och också i tidigare avsnitt har vi pratat om hur viktigt det är att veta vad som händer 2 år före du föds och 2 år efter du föds. För det kan också vara en förklaring till varför man får en osynlig position eller inte blir sedd. Det kanske är sorg eller vad det nu kan vara som ockuperar människor. Men det som också är intressant är att det här är ju ett mönster.
Ja, absolut. Och nu när vi har arbetat med de här poddarna, då har det blivit så tydligt för mig att det var ju faktiskt, jag har verkligen ärvt det efter mamma. Och hon var ju inte heller sedd. Hon var sedd av sin mamma hon sökte sig till sin mamma som då under större delen av min mammas liv var sjuklig och låg i sjuksäng och dog sen när hon var 12 år. Och att hur hon sen inte heller blev sedd, för då när den vuxna kvinnan i familjen försvann, då fick ju hennes stora syster så otroligt mycket större ansvar och ingen hade tid med henne, alltså med min mamma. Hon blev verkligen ett mellanbarn där också.
Men Kerstin Sofia, vad är det du har ärvt av din mamma?
Ja, just det, att jag också är ett mellanbarn på något sätt. Men jag menar, har man en mamma som inte kan knyta an, hon är mer upptagen av att bli sedd själv. Att hon söker att bli besedd, precis som hon kanske då var av sin mamma medan hon levde. Men sen fortsätter hon ju hela sitt liv att söka att bli sedd. Och jag var ju den som såg henne. Men jag såg inte mig själv. Alltså då blir jag ju också, om jag inte såg min mamma, då var jag ingen. Det var ingen naturligt. Vem hör på mig? Utan det var ju just att vara den som var uppmärksam och lyhörd mot omvärlden som gav mig en position. Och så länge jag gjorde det så fick jag ju det. Men så småningom så ledde det ju då till att det blev, ja, att jag fick depressioner. Och så var så att, och då upplevde jag väldigt starkt just det här att jag inte hade, att det var inte så viktigt med mig.
Jag tänker att det här är ju också någonting som jag själv möt. Att man säger, men hur kan du ha haft den här känslan av att du inte har varit viktig eller värdefull eller så. Men och det är ju någonting som jag får jobba med hela tiden. För min roll i min familj, det var ju att jag ska trösta och se andra. Och det är ju svårt att förstå när jag hör dig berätta hur i konflikt det här måste bli för en lyssnare. För om det är någonting man kännetecknar dig, Kerstin Sofia, så är det ju att du blir sedd i alla sammanhang. Och likaså så tror jag att många skulle säga det om mig. Och ändå så är det bara en bit av vilka vi är och hur vi tycker och hur vi tänker. Det är en bild.
Mm. Jo, och det är jättebra att du säger det, för att det är verkligen så. Ingen kunde fatta att jag fick problem och gick in i depressioner. Men det är viktigt att komma ihåg att det var ju en kamp för mig att klara mig i livet. Det blev ju en del av min överlevnadsstrategi. Det var att göra mig synlig. Och oftast kan jag säga alla människor söker ju en överlevnadsstrategi. Sen kan det se helt annorlunda ut än just den för dig och mig, va? Men det som kännetecknar våra överlevnadsstrategier, det är att vi blir så otroligt duktiga på dem. Så ingen kan nästan genomskåda det. Min överlevnadsstrategi och din också, det var ju att se till att bli sedd. Men det är ju ett pris på den i jämförelse med om man är sedd utan att behöva göra någonting. Så det är det som är skillnaden, och det är ju det arbetet går ut på när man jobbar med i terapi. Det är ju att inse att jag är någon även om jag inte alltid är lyhörd mot de andra. Jag är ändå värd att bli sedd och så.
Och det stora priset, det är ju att man inte ser sig själv. Andras behov går före ens egna. Och det innebär ju, som i mitt fall när jag blev ganska allvarligt sjuk, att jag berättade inte för någon. Det blev helt naturligt att jag inte sa någonting till någon. Mm. Jag trodde inte att det var av intresse, och jag hade inte blivit danat så att jag skulle dela med mig till andra, att andra skulle ta hand om mina bekymmer. Så här i efterhand kan jag tänka, men hur är det möjligt? Men det är ju förutsägbart när man förstår hur mitt sammanhang var. Och jag menar, det var inte ett dåligt sammanhang, men det var så det såg ut.
Ja, och vi måste komma ihåg att det var ju ingenting som började där och då i din ursprungliga familj. Det var ju en konsekvens av vad föräldrarna hade med sig från sina sammanhang. Men jag tänker också att det är ju så att du säger att det fanns inte för dig att du skulle på något sätt börja berätta hur dåligt du mådde och hur svårt det var. För det, man har ju aldrig fått träna på det, och då blir man ju inte alls så duktig som på det man tränar i, som ingår i sina överlevnadsstrategier. Så det är ju verkligen en fråga om att var blir jag uppmuntrad att göra de här sakerna? Och det är ju det man överlever på. För det innebär ju att jag får den här emotionella näringen som är så otroligt livsviktig, och särskilt tidigt i livet, att vara sedd. Det slår mig när du säger det där, att det är verkligen så det är, precis som du gjorde, att många tänker ju, men vad hemskt de är som inte ser henne, föräldrarna. Men det är ju inte alls det handlar om. För många gånger bidrar vi ju själv att vi inte blir sedd. Och som vuxna är det ju verkligen en del i utvecklingsprocessen. Det är ju att kunna börja se vad är det jag behöver göra för att jag ska komma förbi det här, att jag inte har en plats, att jag inte blir sedd, att ta min plats. Och jag säger det om och om igen, man måste alltid ta sin plats om och om igen. Det har blivit för mig så otroligt tydligt. Det är ingenting som är något helt naturligt och jag aldrig tänker på det. Jag tänker, man måste alltid ta sin plats, och särskilt om man inte har varit sedd, alltså.
Mm.
Då fortsätter det genom hela livet.
Men jag tänker, det är det här också som gör att man gillar, eller i alla fall jag gillar Bowens teori. För jag menar, när man läser psykiatri till exempel, vilket jag har gjort, i och för sig på inte ganska låg nivå, men det handlade ju om sjukdomsvinst till exempel.
Mm.
Jag hade ju ingen större sjukdomsvinst. Eftersom jag blev så, distanserade mig till min omgivning. Varför distansera mig? Jo, det är för att det var med ett mönster, naturligtvis. När jag inte orkar se de andra, så då hade jag ingen uppgift.
Nej.
Och då tänker jag att det hör ihop. Det hör ihop om man inte har en plats i familjen. Som vanligt måste man ju utgå från det här du berättade om, strategierna. På vilket sätt är jag danad? Och vad är bra för mig och vad är inte så bra för mig? För jag menar, det är ju så att det vi har danats med, det blir vi ju jätteduktiga på. Men vi måste också se baksidorna av det här och börja på att ta eget ansvar för vår egen framtid och utveckling, man ska säga. Och nu låter man ju som så där frejdig. För det handlar ju inte att det är bara jag som styr mitt. Men jag kan ändå genom att förstå mer om mig själv och kunna förändra vissa beteenden någon enstaka gång, så kan jag, och stå kvar i det, våga stå kvar i det, så kan jag också förändra ett mönster som finns i familjen. Mm. Och det tänker jag också är någonting som ganska ofta kommer upp i handledningssituationer, att hur ska jag göra nu då? Och så förväntar man att det ska ske ett under på en kafferast. Det gör ju inte det. Så ska man få ett varaktig förändring, då varaktig inom situationstecken till och med, så måste man hålla ut. Det kan ta år innan du börjar på att sätta saker och ting. Men resan är mödan värd. För det skapar ju medvetenhet om man analyserar vad som sker runt omkring en. Och vad som sker i en själv när man förändrar någonting. Så att det är en läroprocess. Och ja, du brukar säga det hela livet. Och jag tror att det är verkligen så. Det är hela livet.
Ja, för om och om igen. Det beror ju så mycket också på hur stressnivån förändras i det sammanhang jag är det. Och det jag kan se, som jag säger, nu är det ju ändå över 80 år, och det händer fortfarande att jag hamnar i situationer där jag plötsligt känner att jag bara blir tyst, jag sitter still. En del i det här är ju att jag distanserar, jag går undan själv, och folk menar, ja men du har ju själv valt det, du går undan. Men det är ju därför att jag känner att här finns inte, ingen ser mig här. Och det händer, men det som skiljer nu efter alla dessa år, jag har ändå fått arbeta med det här synsättet och det, på människan. Alltså, det är ju att jag kan stanna upp och så kan jag tänka så här, vänta nu, jag känner igen det här, varför går jag undan? Är det jag eller de som kan ändra det här? Det är jag, kommer jag på. Och då kan jag gå in. Och då är det som att jag får tillbaks min energi. För då har jag ändå så pass lång erfarenhet av det nu. Så att jag vet, det här var inte sanningen. Det påminner om någonting som har varit jättesvårt. Men det är inte så svårt som jag först av allt trodde. Alltså det har varit en trigger som drar upp det svåra som fanns tidigt i livet och som gav anledning till att jag har den här överlevnadsstrategin.
Så. Jag gick igång en kurs med någon och sa att det var som att trycka igång en bandspelare. Men den börjar inte där man slutar, utan den börjar hela tiden från början.
Bra. Bra exempel.
Det är det som händer. Det blir det man kallar för historiska sammanblandningar. Mm. Och det är ju, då har man ju hela paketen med projicering och allting. Man överför en tidigare händelse och så händer något, det blir en trigger som du säger, och så drar igång hela batteriet. Och då är man ju inte intellektuellt mottaglig, utan då går man igång instinktivt och gör saker som kanske inte är så klokt, för det man blandar ihop sak och händelse.
Jo, men i alla fall, jag vill verkligen understryka det. Och det skriver han ju också om Mary Bowen. Det är ingenting som vi kan säga. Ja, men för många har kommit tillbaka och sagt, nu är allt raserat, allt det jag jobbar för. Och jag som tyckte jag hade kommit så långt. Och nu har jag igen fastnat i det här. Och då säger jag, det har du inte. Det är bara ett tecken på att nu har du varit under så hög stress. Och du har hamnat där det här en gång i livet var så svårt. Och det är bara att lära sig se det. Så att han menar ju verkligen det, att vi har det med oss hela livet, den prägling som sker tidigt i livet. Och vi har med oss hela livet också, det är väl ena strategier vi tar till. Även om de slutar vara överlevnadskraftiga när vi har passerat 20-25 års ålder. För då ska vi vara så, då är vår hjärna så utvecklad så att vi kan pröva nya strategier för att klara oss. Men när stressen blir tillräckligt hög, då faller vi tillbaks. Och det är viktigt att se det. Och jag tycker det har hjälpt mig jättemycket. Så jag kan verkligen ganska snabbt numera ändå tänka, men vänta nu. Det här är ju inte alls så dramatiskt då, som jag trodde, i känslan i mig. Och då kommer man ganska snabbt tillbaks.
Jag tänker det här känslan av ensamhet och vara övergiven. Den bär många med sig in på arbetsplatser också. Mm. Alltså det vi har med oss från det vi är liten och det som har präglat oss, som du säger, det har vi med oss. Ja, när man är på en arbetsplats så kan man ju ibland förundras över människor som piper in och går ut och så, att de meddelar inte. Nu när man tittar med Bowen-glasögonen på så kan man ju tänka, ja men hur har det varit i det här systemet? Har de blivit sedd? Ja, knappast, eftersom man tror att det är ingen märker om man kommer och ingen märker om man går. Så då måste man ju vara ännu mer tydlig med det. Vet du, det har betydelse om du är här. Om du är här när vi ska börja, om du är här hela tiden och om du deltar och säger någonting.
Mm, just det, vad bra att du tar det där. För det är verkligen, jag tänker man har det som ett sätt att man kommer in till tid. Och man meddelar inte heller vart man är eller någonting. Och naturligtvis kan man då börja fundera. Och utifrån det här perspektivet vi har och den här teorin så är det ju fantastiskt att se det beteendet som en information. Ja. Istället för att bli så himla arg och upprörd eller kanske eller börja bekräfta eller skydda också. Och säga, men det är helt okej att du kommer nu. Det är ju också att skriva under på att du är inte så betydelsefull.
Nej.
Utan verkligen se det som en information att den här människan tror inte att man är viktig.
Ja, kan vara. Det kan ju vara någonting annat som ligger bakom.
Ja, visst.
Att man är helt ockuperad i en annan relation utanför som
ja, precis,
styr och ställer. Så att Men som sagt, det är ju också någonting som är kännetecknande för när man tittar med utifrån Bauerns teori. Det är inte personerna, utan det är hur man interagerar och det typ av relationer man bygger. Och det är olika relationer med olika personer.
Mm.
Och som chef till exempel så får man ju ofta blir man ju ofta identifierad som mamma eller pappa.
Mm.
Och får ta hela det batteriet. Och det är ju bra att man istället för att gå igång då, det är klart att man kan bli ledsen och arg och glad eller vad det nu är för utspel som man får. Men det är också viktigt att se att det här har oftast inte med situation att göra där och då, utan det har med någonting helt annat. Och det tycker jag också är så intressant, för att ja, jag tror att Bauern skriver det någonstans att det nästan aldrig är saken man diskuterar, utan det är någonting annat som ligger där under. Och det här någonting annat som ligger där under, det är ju svårt att hitta.
Ja. Men,
och därför ska jag önska, när jag gick i Washington så gjorde jag arbeten där jag tänkte, hur ska man kunna implementera det här i elevhälsorna på skolorna? Mm. För att där är ju väldigt mycket beteendeinsats eller ja, hur ska vi hantera det här? Och ibland otroligt kloka förslag på hur man ska göra. Men, och ibland också inom psykvården, så i alla fall här i närområdet så vet jag att de ritar upp kartor och tittar på vad det finns för beteendemönster. Men man pratar om det hereditet, alltså ärftlighet väldigt ofta. Och det är ju så mycket mer än genetiskt arv. Det är ju hela det emotionella arvet också som spelar in.
Mm. Mm.
Och det här tycker jag är otroligt spännande, och det kommer att vara min fortsatta mission att försöka se sammanhang.
Mm.
Och det är ju inte alltid man gör det, men ändå, bara att man frågar efter sammanhang har betydelse när man har en elevkonferens till exempel. Vet vi varför? Vet vi om det har hänt någonting?
Precis. Och jag tänker det här som du tar upp, att han också är inne på det, att sällan är det själva konfliktorsaken som vi vet. Man tappar bort det, och dels är det hur, för många blir så störda över att det blir så höjd, man skriker och man kallas vid olika hemska saker, och så fastnar man i det istället för att, och det, jag menar, det är inte frågan om att jag inte förstår att det är helt mänskligt och det är så vi gör när vi går igång på olika sätt, men just att se att man kommer ju aldrig vidare i det. Och därför är det ju så otroligt att kunna, om man är med i sådana sammanhang som du då tar upp just, det måste ju vara otroligt komplicerat just det här med, när det är många som är inblandade, jag tänker i skolans arbete och så, att man står utanför och kan föra in en sån tanke, vad är det för sammanhang som det här egentligen har uppstått i, vad är det som har drivit fram det här?
Och det tänker jag någonting som, om vi nu tar nyanlända. Ja, men de här har ju inte varit med om krig, säger man om barna, eleverna till exempel. Nej, men föräldrarna och föräldrarna före det kanske. Det är ju så att sammanhang har betydelse, och inte bara exakt hur det är nu i den nya lägenheten eller vad det är, utan vad har de för historia med sig? För jag menar, jag kan säga alldeles säkert att det kommer att bli barn som kommer att vara har jättestor vattenrädsla utan att veta varför. Och det är de här flyktingbåtarna och det, att de har anhöriga drunkna. Eller de har varit rädda för att drunkna. Sånt är ju starka präglingar. Det är ju avgörande händelser som vi har pratat om tidigare. I en system som kommer att spill ner i flera generationer.
Ja.
Och ju mindre medveten man är om dem, desto starkare präglingar blir det.
Ja. Och jag tänker nu när man tar upp om att vi ska vara förberedda oss för ett krigsläge, hur han uttryckte. Men det jag tänker på är hur BRIS alltså rapporterar att man fick otroligt ökning av samtal från barn i rädsla att det skulle, som ville prata om och var, blev jätterädda att det skulle bli krig. Och då tänker jag att det måste ju, vi har ju ändå i Sverige ganska många som har kommit från sådana sammanhang. Och det kanske inte är barnen som har gjort det som du säger, utan det kan vara föräldrarna som har ändå berättat sin historia hur man flydde från kriget och tog med sig. Och kanske barnen är födda i Sverige, men ändå har man med sig så nära den här historien. Och då väcker ju det här så otroligt mycket rädsla.
Och där tänker jag att om föräldrarna har berättat om det så är det enklare att hantera.
Ja, just det.
Vi går tillbaka till det här med att man inte hör ihop.
Mm.
Det är ju på ett familjeplan naturligtvis. Att det finns förklaringar varför man har en plats eller varför man inte har en plats naturligt då, redan när man kom in i familjen. Men det här är ju mönster också som man tar med sig i andra sammanhang naturligtvis, oavsett vad det är. Man kanske tar för givet att man är prinsessan även på vilket ställe som helst, och då blir du sedd. Du tar det här utrymmet.
Det är jätteviktigt, och det har jag ju också sett så stort samband mellan just att de som har haft med sig det här, att inte, man har upplevt att man inte har en plats i sitt eget nära, ja, sin ursprungliga familj eller nära emotionella sammanhang, har också konflikter liknande i arbetslivet. Och det intressanta är ju hur visar sig de då? Och ungefär på samma sätt som vi pratar om det här att du och jag, att vi blir sedda som otroligt kapabla och ingen kan förstå det här att vi inte känner oss sedda. Jag tänker ett sätt är ju att istället för att man kan alltså få fram tider som är mera, vad ska vi säga, lite bossiga. Och då, ingen kan ju fatta att den här personen inte alls kanske upplever att man har ingen plats. Men att det blir en strid det också. Hur ska jag ta den här platsen nu när jag är ute och har det här arbetet och den här platsen i en organisation? Ja, men då får man brösta upp sig lite onödigt och så blir det helt tokigt alltså.
Man hamnar i det andra diket.
Nej, just det. Och det är bra beskrivning att man hamnar i andra diket. Och jag tycker också att det har jag haft så mycket nytta av när jag ändå har kunnat börja tänka så här. När någon blir lite åt andra hållet och jag kan fundera, oj, så här. Då istället för att bara tänka hur dum i huvudet är den här personen eller varför, tänka det här är en viktig information. Och så kanske börja ta och fråga lite grann. Det är ju inte alltid det passar att fråga allt för personliga saker, men i alla fall innehåller det. Jag vet, i början när jag arbetade med grupper, och då hade jag ganska stora grupper, det var kanske 20 personer. Och nästan alltid i den gruppen så fanns det ju ett par människor som skulle ta över helt enkelt, utmana mig att leda gruppen. Och det där kunde jag känna så här lite oro när jag startade en ny grupp. Jag undrar vad det här med vem som kommer att vara här och hur ska jag hantera det. Och ja, alltså jag hade ju en oerfarenhet helt enkelt i att hantera det. Men och jag vet så väl, det var som att det föll ner en insikt en gång. Och det var ju för att det hade hänt lite olika saker tidigare då i en grupp. Där jag plötsligt kom på det här. Den här personen som gör det här har ju ett behov. Den här, hon eller han, är också lite spänd. Vad ska bli i den här gruppen, även som deltagare? Och under den pressen så kommer den här sidan fram så starkt. Alltså när jag kunde se det så blev det så mycket enklare. Och då kunde jag förhålla mig på ett helt nytt sätt till de här personerna. Jag riktade direkta frågor. Vad är det som du tänker när du kommer in? Alltså att jag såg de här människorna. Jag tänker aldrig någonsin på det numera när jag jobbar med människor i grupp. Att det är ett hot på något sätt mot mitt ledarskap. Och det är ju för att jag har någonstans kunnat ta emot de här, vad olika reaktioner har varit i gruppen hos olika människor. Och fatta att det är information om dem i gruppen. Och jag kan ta reda på vad det är. Och det gäller ju överhuvudtaget var vi än är i vilken situation, både i syskonskaran och eller familjen som jag tillhör, men också på en arbetsplats. Att mer se de här avvikande beteendena som viktig information om den här människan. Sen kan jag ha triggat igång det. Det är inte frågan om att jag inte förstår det. Men man kan i alla fall möta den situationen.
Ja, med ett bredare perspektiv. För det är också så att vissa beteende är inte okej.
Nej.
Och det måste man ju också hantera. Det är ju inte så att oj, oj, det här är, det är släkthistorien eller barndom eller så. Man måste ju fungera på en arbetsplats. Och då måste man ju hantera det på något vis. Men sannolikheten att man ska kunna få en förändring ökar ju om du vet mer om personen, vad det är som triggar igång.
Mm.
Och det här med att bli sedd, det är verkligen en viktig del. Mm. Och jag tror att det är därför man har de här årliga samtalen och det är en viktig del, inte bara för utvecklingsarbete, utan det handlar om att bygga en till en relationer, vilket Bowen du poängtera hur viktigt det är.
Mm, just det. Ja. Har vi ventilerat nu alla möjliga tänkbara perspektiv och ingångar i det här kring att man inte upplever att man har en plats i det nära emotionella sammanhanget?
Det har vi ju inte, men det vore ju kul här nu då om de som känner igen sig i det här, om de också skickar in frågor till oss om det här. Nu tar vi ju utifrån våra episoder som vi känner till och det vi kan berätta och våra egna historier förstås, men det här är ju ett oändlig fråga egentligen som finns så mycket dimensioner i. Och om vi får frågor från er som lyssnar så kommer vi att göra en anonym. Vi kommer inte att bre ut så att man kan lista ut vilka ni är. Men det här är väldigt viktigt. Men jag tänker att vi kanske har kommit till den punkten nu när vi ska vara praktiska och konkret och ge tips och råd till de som lyssnar. Ja, men ett råd, det tänker jag är att titta på det själv först. Vad är det som gör att jag tycker att det är så här i den här situation? Är det fakta eller är det min historia? Är det en historisk sammanblandning? Och acceptera att du går igång och att det är liksom, kan vara jättejobbigt. Men ta också sen när du har lugnat ner dig. Ta på dig observationsglasögonen och fundera på vad påminner det här om?
Mm. Mm. Ja, det är bra. Det tycker jag.
Och så tänker jag på en annan sak utifrån det vi har pratat om nu. Att det är ofta en ömsesidighet. Likaväl som det vi pratade om i förra avsnittet om att om någon överfungerar och gör allt så kan den andra underfungera. Det är också så här att om man inte blir sedd och sen backar undan ännu mer och inte tar sin plats, en rättmätig plats, ja då kommer man att förstärka det här beteendet. Och innan slutet så kom inte folk att räkna med en. Alltså att man bygger in en problematik i de nya sammanhangen. Och också att man ska acceptera att det är svårt att ta plats om man inte har tränat på det.
Mm. Verkligen. Nej, men allt det, jag håller verkligen med. Det är så, just det här som du säger, att man har inte den träningen så man backar undan så fort det blir lite svårt. Men omvärlden ser inte det, utan tänker bara att ja, det
är helt otroligt. Om jag tar mig själv som exempel, jag bor i glesbygd, jag skriver ledare i tidningar, jag driver liksom ganska stora grejer på olika plan. Jag blir lika förvånad varje gång när någon berättar för mig att de kände och visste vem du var. Och jag tänker att det är ju det man säger som en nackdel med att bo i glesbygd, att alla vet vem man är. Och det är inte så att alla känner mig i mitt närområde, men fler än man kan ana. Mm. Så det blir ju nästan lite löjligt när jag säger, ja men kände den, visste den vem jag var? Men det är ärligt utifrån mig. Om jag inte har gjort någonting för dem, så varför har de sett mig?
Vad kul att du säger det där, för det där kan jag också, jag blir så glad, jag tänker samma. Nu har jag ju inte alls varit så synlig som du har varit genom allt det här med hur du skriver och ja, i alla fall. Men jag blir ändå så glad, jag tänker precis samma, va? Då vet de vem jag är? Och det hänger ju ihop med precis den här problematiken som vi ändå har med oss, att det har inte varit ett naturligt tillstånd att vara en synlig, utan jag har verkligen fått kämpa för det.
Mm. Och jag tänker att det där kan man ju tycka låt högmodigt om man säger nej, men jag kände mig att lite löjligt, men det är verkligen äkta eftersom det är danat på det viset, så det spelar ingen roll att det blir liksom den naturliga reflexen där.
Mm. Så att,
det tänker jag är en viktig lärdom av det här. Och oavsett vad du har för strategi, konsekvenser av den är ju också hur du ser det själv. Hur du ser på det själv. Och din egen betydelse i olika sammanhang.
Mm.
Men då stannar vi där och så ska vi säga det att nästa gång ska vi prata om osämja mellan syskon.
Mm, just.
Tack och hej.
Ja, tack och hej.